Välkommen till ännu ett avsnitt av Crispy-podden. Idag är vi sådär många som vi är ibland. Vi är nämligen fyra stycken. Tre av oss är välbekanta ansikten. Jag heter Henrik Larsson. Tobias Jönsson sitter till höger och till vänster August Sundberg. Och så lite snett framför Johan Pippi Wennerström.
Hej!
Hej och välkommen!
Tack ska du ha!
Hur känns du här?
Nej, men jag säger väl som Jimmy gjorde när han var ny. Att jag känner mig som en liten kattunge som ger mig utan de stora fiskarna. Eller vad sa han?
Just det. Jag tycker bara till en början så att du säger att det är många kända ansikten.
Mm. Det är många kända röster.
Ja.
Är det ju.
Måste jag hugga ner på dig direkt den här
veckan? Ja, det är bra att sätta mig på plats. Nu är jag snodde den bästa stolen.
Så det blir en ordmärka podd här alltså.
Ja, det kommer det vara. Jag är faktiskt lite bitter eftersom att jag fick höra att jag blev lite ner. Jag blev lite avstängd. Att jag får prata lite mindre om sånt som jag tycker är intressant.
Det vill säga ditt kärleksliv.
Sex och alkohol.
Ska du vara den sura mannen i den här podden nu?
Ja, mycket möjligt.
Ja, det blir, vi käftade lite förra gången.
Mm.
Ja. Så kan det vara.
August är ju den enda vars utläggning vi måste klippa.
Ja, men det är ju faktiskt helt på sin plats. Jag behöver tämjas.
Varje podd behöver en loose cannon.
Det är dags för att blåsa liv i den här censurdebatten som fanns en gång i tiden när man censurerade skivor och vad heter parental advisory.
Explicit lyrics. Explicit August. Ja. Där har vi namnet på dagens podd.
Fan, det blir svårt att hänga med idag. Ni kör igång här.
Jag har faktiskt börjat tänka på det när man kollar i Spotify-listan så står det explicit. Mm. Och så tänker man så här, det är mycket annat som är på svenska om de skulle kunna typ sätta snuskig på den istället.
Mm.
Det är snuskiga ord i den här.
Det skulle vara många ord upplåtar som skulle få den taggningen. Han skriver mycket snuskiga texter.
Jag råkade faktiskt gå förbi. Så sökte du någonting på Orup.
Mm. Jag gör ju det ibland, jag älskar Orup. Jag älskar att prata om Orup. Ja. Faktiskt.
Jag tycker om man har chansen, följ dig på din Spotify.
Det är så jävla blandat.
Ja.
Jag har ju en teori om Orup. Det har jag pratat med dig om.
Ge oss teorin.
Ja, men det är att han har ju skrivit otroligt mycket låtar om hur viktigt det är att hitta en tjej som har god ekonomi. Om man går igenom Orups musikaliska katalog så är det otroligt mycket låtar som handlar om kvinnor som liksom är stadgade i kassan.
Vad bottnar det i egentligen?
Ja, vad bottnar det i? Har han blivit bränd av någon? Alltså det här är ju liksom från början nästan, typ alltså när han slog igenom där i mitten på 80-talet.
Hur gammal var han då när han slog igenom?
Han var ju inte purung, han var väl dryga 30 tror jag.
Okej,
det var har du några exempel, några titlar eller texter med?
Han återkommer om pengar i den här duetten som man har med Karin Wistrand, Stanna hos dig, har inget jobb, har inga pengar, säger han ju där. Och i Hon är min, som sjunger med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Mm. Hon är stark, hon är varm, hon har pengar och charm. Det finns säkert fler exempel.
Min mor sa till mig.
Varför gifter du dig?
Men liksom för hennes
kärleksskull. Det är ju en gold digger där, som han är på.
Ja.
Man ska fan tjäna sina egna pengar.
Ja.
Säg det. Det är ordet.
Ja, men det drar vi igång.
Ska vi prata om sport nu?
Måste vi? Jag vill prata om sport. Nej, vi behöver prata mer om ordet.
Om ni vill så sitter Henke på någon bar och ni kan prata ordet hela kvällarna.
Ring mig så styr vi upp något så kan vi prata. Vi kan prata GES hela kvällen lång.
Det finns i boken.
Säkert.
På tal om pengar så kanske vi kan prata om Super Bowl.
Ja.
Ja, där, ja.
Vilken övergång.
Ja, jävligt snyggt.
Jag bara kapade programledarrollen.
Mm. Det är lugnt.
Det är nämligen så här i Super Bowl att som alla vet så ses det av otroligt mycket folk. Så här 100-120 miljoner och sånt läste jag. Och det är också vanligt med att stora artister uppträder på Super Bowl. Och nu läste jag att de som uppträder ska få betala för uppträda på Super Bowl. Alltså inte tvärtom att Super Bowl, NFL då betalar artister för att uppträda där.
Ska de eller har de?
Ska eller vad?
De ska, alltså har det varit så eller ska det bli så?
Ja, det ska bli så, som jag fattar.
Alltså det är ju rimligt på något sätt eftersom att det är ju den bästa marknadsföringskanal man kan få i Nordamerika i alla fall.
Ja, det är otroligt mycket pengar. Alltså. 30 sekunder motsvarar 4 miljoner dollar i marknadsföring. Liksom.
Mm. Hur mycket tar de för alltså reklamspottarna, hur mycket tar de ut för dem under den där?
Vet inte faktiskt, men det
fanns väl några siffror på det där som var helt hiskeliga.
Det är dyraste reklamtid som finns överhuvudtaget, tror jag.
Mm. Men det jag har gått på är just det här, det står så här: with commercial time valued at $4 million per 30 second slot. Mm. Så då har de ett exempel här, att till exempel när Red Hot Chili Peppers och Bruno Mars uppträdde, jag antar att det här var förra året, i halvtid, så spelade de i 12 minuter och det motsvarade $100 million.
Men om de tar sådana pengar, det är, alltså, det är ju klokt av dem. Mm. Alltså de tjänar ju, men det är att, ja, vem har råd att betala om det är sådana pengar liksom? Vem vill lägga ut så mycket?
Det är inte riktigt så strikt heller att man just betalar, men de säger till artisterna att men ni kan väl bidra med någonting för att spela. Nu frågan är vad bidra är då.
Det där låter ju liksom så här, låter som att de går på knäna, att de inte har några pengar alls.
Ni kan väl lägga några små mynt här i skålen så kan ni
ta lite kaffe.
Jag måste få flika in med någonting som också rör ämnena pengar och USA. Vi såg här, det här spelas in på onsdag, vi såg igår en 15-årig tjej som gick och vann första runda US Open. Slog ut Australian Open-finalisten Dominika Shibulkova. Och för att vinna en första runda i US Open så får man en dryg 500 000. Men de pengarna vill hon inte ha.
Varför inte det?
Därför att hon ska spela på college. Då får man inte tjäna pengar som professionell idrottsman.
Ja.
Det är som Gunnar Nordahl och på sin tid. amatördebatten.
Var det inte typ Gunder Hägg som fick typ så här en middag på Royal Viking och en ytterrock och så här blev avstängd i 100 år? För att man verkligen inte fick tjäna pengar då.
Det var det fulaste man kunde göra på det.
Det är det väl fortfarande. Aj, intressant. Mm. Jag funderar fortfarande. Jag fick bara ett namn upp i huvudet. Någon som skulle kunna betala för att få vara med på det där. Och det är ju hon som kom ut med den låten Friday för något år sedan.
Rebecca Black
som har väldigt rika föräldrar. Mm. Så de betalade henne. Alltså hon betalade in henne och få en musikvideo.
Hon blev sanslöst häcklad på YouTube. Men det mest brutala.
Väldigt mycket visningar på den där, va?
Ja, brutalt många. Och sen kom hon ut med Saturday som inte gick alls lika bra.
YouTube kommentatorsvält är bland det mest brutala som finns.
Ja. Ja, det är internets soptipp.
Ja, man ska tänka på det en eller två gånger innan man lägger ut någonting.
Ja, men alltså det är väldigt mycket, alltså kommentatorsfält överlag är väl
men YouTube är överlägset värst. Det känns som att det är ju till och med värre en flashback.
Ja, men där får du ju skriva vad du vill.
Det är ju helt osannolikt egentligen. Ja. Att det är världens största sajt. Mm. Du får skriva precis vilket skit du vill. Det kan vara hur rasistiskt, sexistiskt eller vad.
Är det någon som har stämt YouTube av den anledningen?
Aldrig hört.
Nej.
Borde ju. Men det känns som att YouTube har liksom carte blanche på alla plan. Mm. De kan göra precis vad de vill. I alla lägen. Det är bara Bernie Ecclestone som kan få dem att plocka ner F1-klipp.
Jag tänkte på den här tjejen, 15-åringen där i US Open. Om hon skulle gå långt, hur mycket pengar snackar vi som hon står över?
Jag kollade ju där att skulle hon vinna en match till, så är det, då är vi uppe i $100,000. Och det är alltså, det är 700,000 då. Det var 450,000 för att vinna en första runda. Och en dryg 250,000 för att bara gå in i turneringen. Så hon ju också då tackar nej till.
Sjukt.
Ja. Det är ganska mycket pengar.
Ja.
Jag tycker liksom det är lite motsägelsefullt. Alltså det känns som att, men nu är vi ändå i USA. Det är ju liksom sällan någon som blir hackad på för att man tjänar flis liksom. Men det går tydligen inte alls ihop om man ska college-idrotta.
Nej, men det är en regel.
Ja.
Du får inte tjäna på det.
Men varför är det så?
Jag vet inte. Det är väl för att de vill ha in amatörer helt enkelt in i lagen. Det var ju något snack. Nu vet jag inte vem det är. Någon av de här gamla klassiska basketstjärnorna som det var. Som också tackade nej till tidigt NBA.
Mm.
Ja, eller associerande, men för att de ville gå på college. Men det är ju, alltså det är, nu ska jag inte säga att skolan inte är viktig, men det är väldigt viktigt i USA. Hon har ju förmodligen ett scholarship någonstans.
Hon har ju säkert 100 sådana här i barnen som bara ligger och väntar på henne.
Ja, och då är det ju svårt att tacka nej.
Jo, antagligen. Hon har ju inte ens börjat high school, typ.
Nej.
Hon verkar ju väldigt förståndig, för hon sa det att om det blir en skada eller någonting, då kan det, om man får en skada som förstör karriären, då kan det vara bra att ha sin college-utbildning. Så att hon tänker väl rätt, ja, i långa loppet.
Det där är ju en duktig. Det är en pappa, ja, som står och viskar den i örat.
Nej, det var det pappa som står och viskar i örat. Då ska vi säga, du ska tjäna pengar. Pappa tar lite procent där.
Pappa står med en bild på en motorcykel på läktaren.
Men då verkar man ju ändå, men de måste ju ha hyfsat liksom, vettiga föräldrar. Det är ju inte alltid så inom damtennisen. Det finns ju rätt så många fruktansvärda exempel på tjejer som utnyttjats, alltså, av sina liksom, respektive eller sina föräldrar för att det går att tjäna så mycket pengar.
Sen har vi Bernard Tomic pappa också.
Ja, han är intressant, den mannen. Man som alltså skallade Tomic sparringpartner. Oklart varför, men
kan ju inte skalla sin egen son, får man.
Nej, i och för sig. Men han gjorde ju honom illa på andra sätt. Men det finns ju hur många exempel som helst. Det finns ju alltså tennisföräldrar som har burit kniv och vapen på arenor och vad heter det? Damir Dokic var en gammal krigsförbrytare och hade handgranater hemma när vi var husransakan och sa honom, han var helt sjuk. Och det finns jättemånga sådana berättelser. Även Andre Agassis pappa var tydligen förtryckt av honom ganska hårt, berättade han i sin självbiografi.
Vad är det just med tennisen som gör att föräldrarna är sådana?
Jag vet inte. Det är svårt att liksom, tror jag, driva någon hårt i en individuell sport som det går att tjäna så mycket pengar på. Jag vet inte, golf kanske, men jag har inte hört. Nej, vi har ju golfexperten.
Tittar Tobias på mig som att jag skulle ha svar på den frågan för att jag jobbar med golf, men jag sitter och funderar. Det finns ju många likheter såklart inom golfen och tennisen, i och med att det är en individuell idrott.
Och mycket pengar.
Jag har ju fokuserat väldigt mycket på just pengar inom golfen också av någon anledning. I svenska medier framförallt.
Ja, det märkte vi ju inte minst när Henrik Stenson gick så pass bra förra hösten.
Ja, vann hela FedEx Cup där. Ja. Så var det ju väldigt stor fokus på just pengasvecken. Och jag vet inte, jag upplever inte att det skrivs lika mycket om det i tennisen i alla fall som det gör.
Det är ju inte samma pengar i tennis som i golf. Det är ju mer pengar i golf.
Ja, det är
på
ju.
På här sidan är det väl det i alla fall.
Men, det är det ju kanske.
Men det är otroligt fokus på pengarna i golf, i alla fall här. Det är säkert bara här.
Jag vet inte riktigt vad det härstammar i. Det är en så pass individuell idrott kanske.
Svenska avundsjukan. Får man använda en sån sliten klyscha?
Men då med golfen var det ju också så att man svettas ju inte ens och så tjänar man så mycket pengar.
Nej, men då kommer ju den diskussionen som jag drev på posten.
Som var ute och vevade där och, ja, just det, och tyckte just att man måste bli jättesvettig och slita som ett djur för att det ska vara en riktig sport. Liksom.
Men det är ju det där argumentet dras ju fram förvånansvärt ofta, tycker jag. Ja.
Konstigt.
Det är ju en sån pass mental prövning det där ändå, så att jag förstår inte hur man inte kan kalla det för en sport. Men är man inte bekväm med det, kalla det någonting annat då. Men det är fortfarande en tävling på en väldigt hög nivå. Jag tycker i allra högsta grad att det är en sport.
Men såklart. Vad får man om man vinner? Det är väl där grinandet ligger. Vad får man om man vinner triathlonlopp? En magsäck? Eller så magväska?
Magsäck. Det har varit magstärkt.
Behagliga prisutdelningar. Ja, men det är bra. Man sliter ut så hårt. Så står och väntar ett gäng nya organ.
Ja, tvåan fick en njure.
Ja, vad trevligt. Ja.
Vilken bild på prispallen när man står och håller upp en njure i.
Fan, vilken underbar.
Jag vill prata om Boris Beckers armbåge. Just för att den är helt sjuk.
Ofta man hör den kommentaren. Jag skulle vilja prata om Boris Beckers armbåge.
Nej, men allvarligt talat. Det kablas ut bilder i detta nu på...
Tror jag det är ett väldigt bra uttryck. Förlåt, jag avbryter det. Men när det kablas ut bilder. Vi nås av nyheter.
Just nu, se Boris Beckers armbåge. Den är ju för fan enorm.
Ska lägga upp den i topp på sajten när jag kommer ut härifrån. Den är enorm. Det är ju tidernas tennisarmbåge. Han ser ut som att han har en tennisboll under huden. Det är helt sjukt. Jag vet inte vad han har gjort.
Han har inte ramlat då?
Ja, det kanske han har gjort. Han kanske har fått någon slags... Alltså det ser ut som att han har någon sån här infektion eller någon sån här vätskeansamling. Mm. Det ser riktigt osunt ut. Men han ser ju inte så här... Han är ju liksom inte... Det är ju lite skillnad på honom och Stefan Edberg, om man säger så. Ja. Edberg är ju liksom lika stark och fit som han var när han var som bäst. Alltså, ja. Han är ju sjuk i sin fysik. Den är ju otrolig. Boris Becker är ju inte riktigt samma fenomen idag, om vi säger så.
Stefan Eber borde göra en sån ice bucket challenge utan tröja. Ja, då skulle han ju, för den skulle ju sprida som en löpeld.
Ja.
Jag såg på den här turneringen de hade nu i höstas, vet jag, Kings of Tennis.
Mm.
Eller inte höstas, våras var det. Alltså när han drog upp lite oskyldigt, drog upp tröjan och torkade sig i ansiktet. Det var ju värsta jag sett.
Han är vansinnig.
Då borde han utmana André Pops, kan jag tycka.
Superkropp versus superkropp. Exakt. André Pops utmanar Persbrandt.
Ja. Har ni fått någon ice bucket challenge eller?
Nej.
Nej.
Ingenting. Vill ni ha en ice bucket challenge?
Man måste väl ha fått det från någon innan man kan passa vidare till någon.
Ja, absolut. Ja. Man kan inte bara uppfinna den själv.
Nej.
Jag måste ändå säga att jag är ju oftast bara emot saker bara för att.
Och du vill ha en nu eller?
Ja, nej, men alltså jag brukar ofta inte tycka om saker som alla andra gör. Alltså bli mainstream på det sättet, men det här är någonting som jag faktiskt skulle kunna göra.
Jag skulle också kunna göra det. Fast jag tänker inte göra det i bara överkropp.
Jag tycker ju den bästa, jag vet inte om ni har varit inne på det här tidigare, men José Mourinho hade ju en helt fantastisk.
Ja, vi pratade om den här.
Har jag pratat om den? Okej. Okay. Ja. Jag vill göra som honom om jag får en utmaning.
Bryan Adams svarade ju på utmaningen.
Ja, just det.
Han nämnde ingenting om deras förhållande till varandra. Mm. Men han tog utmaningen.
Men är det inte att Bryan Adams är Chelsea-fan? Eller är ute och cyklar då?
Ja, det kan du nog ha rätt i. Det är nog inte avlägsen.
Jag tror jag har sett det i något läge.
Släpper ni en skiva här nästa månad? Ja. Låter precis som allt annat.
Ja, men då kan vi faktiskt fortsätta på det. Om vi ska gå in på Ice Bucket igen.
Vi kan prata Ice Bucket igen.
Ja, men för att våran kära Thomas Brolin har ju gjort en Ice Bucket igen, såklart.
Är det sant?
Såklart. Men jag tycker alltså det faktumet att han står ju i sin pool såklart. Tvinner tröja på sig. Det är väl hans dammsugarmunstycken det.
Mm-hmm.
Och han utmanar, håll igen nu, Charlotte Perrelli, Isabella Skorupko och Kristin Kaspersen. Alltså, varför just dem?
Ja, varför just Charlotte Perrelli? Men han bor väl i Sigtuna, gör han inte det?
Jo, kanske
han gör. Bor inte typ alla de tre där ute? Jag tror att det kan vara så att de är typ grannar. I alla fall två år.
Det vill jag inte. Jag vill ju att han ska
vara...
Jag vill ju att det ska vara något annat, ja.
Ja. Men jag anar att det kan vara det.
Varför kommer du alltid med den enkla lösningen när jag vill ha det långsökta?
Vem hade du hoppats på att han skulle utmana? Eller vilka?
Vem jag hade hoppats... Jag vet inte vem jag skulle vilja se göra
det här. Elfsberg, Dr. Alban och Björn Borg.
Oj! Dr. Alban vill man se göra det.
Han har ju varit på Dr. Albans... Han har varit på party hos Dr. Alban i veckan.
Han har varit på party hos Dr... Varför åkte han... Eller hur gammal blev Dr. Alban?
Det förlåt som att han är död!
Vad kan han vara? 50 någonting?
Ja, lite över 50 va?
Ja.
Det var ju ändå rätt länge sedan han slog igenom nu. Det är ju 20, över 20 år sedan.
Mm. Ja, han har musik fortfarande.
Jag vet inte.
Grattis Alban.
Eller är han bara tandläkare?
Han borde väl rimligen ha lite pengar att falla tillbaka på. Det gick väl rätt bra där ett tag, tror jag.
Ja, det måste
innan han började stöd köpa singlar och sånt där.
Han gjorde han det.
Ja, det är ju sån, det är ju välkänt att han köpte ju ett antal 100 ex av någon singel för att det skulle gå in typ topp 40.
Så taktiskt.
Ja.
De här emojierna som han använder. Fru Alban och bästa Hudik-tjejen, säger han om Dr. Albans fru också.
Ah.
Sen har han varit och spelat kändisgolf igen.
Nico Rosberg och Lewis Hamilton.
Mm. Mm, vi har ju lite av en fade teamkamrater emellan i Mercedes. Och det är lite grann så när ett team är så otroligt överlägset som de är, då börjar man fokusera på inbördesförhållanden i så är det ju nästan i alla så här stora laget, då börjar det grävas.
Men är det inte alltid någon typ av fail i Formel 1-världen i något team varje säsong som skrivs upp eller som är extra?
Det är det ju. Det har ju varit starkt. Red Bull har ju varit i flera år.
Men den här tycker jag känns på riktigt.
Mm.
Är det inte Rosberg?
Jag tycker den är lite deppig, för att de har ju varit polare ganska länge. Och det måste ju vara...
Alltså, du blir lite ledsen.
Ja, jag tycker det är lite smådeppigt. Jag kände liksom när Hamilton gick dit att men nu har han en kompis här i Rosberg och de har ungefär lika gamla och har liksom tävlat mot varandra hela karriären, men jag tror han trodde att han skulle ta honom betydligt lättare. Nu är det Rosberg som leder VM. Det tycker du är roligt.
Jag tror att tänker på hur de ska ha det.
Det är lite ledsen i ögat.
Ja, men om Di Maria går till Manchester United, vem ska han dela? Vem ska han dela
glöm den? Alla internationella storkonflikter. Jag sitter hemma och oroar mig över inbördesförhållandet i Mercedes. Ja. Det är lite grann så det funkar.
Ja, men att du säger, vad kul för honom att han har en kompis där. Du är så snäll.
Och en halv miljard i kontraktspengar.
Ja.
Men som sagt, Rosberg har gått bättre än vad Hamilton trodde. Och nu det har ju varit, de har liksom varit näck en näck i mästerskapet hela året. Och nu så tryckte de ihop i bara några varv in på Belgiens Grand Prix. Och efteråt så säger Rosberg till Hamilton att det där gjorde jag för att lära dig ett och annat. Det är otroligt kaxigt att göra.
Sa han det i media eller sa han
det till honom? Han sa det till Hamilton, som sen efteråt sa det till pressen. Men han sa att han gjorde det liksom to prove a point.
Okay.
Sen har ju för sig Rosberg sagt att det var inte riktigt så jag uppfattade.
Nej.
Att han liksom, han menar att han inte har erkänt eller något sånt. Det verkar
ju vara en efterhandskonstruktion.
Ja.
Men alltså det kanske var så att han inte liksom menat att han på allvar skulle trycka honom av banan först, men att han inte skulle typ backa undan eller något sånt där.
Det är farligt att ha det i Formel 1 också ju.
Det går ju rätt fort. Ja. Alltså det är ju liksom inte som, vilka var det i Leeds som stod och slogs på plan för några år sedan? Lee Boyer.
Newcastle. Lee Boyer och Kieron Dyer.
De står småvevar lite liksom, men det är skillnad från att liksom styra in spoilern i någon annans bakdäck i 300 blås liksom.
Sen kan man undra vad det är för anledningar sånt till det. I Boyer, Dyer-fallet så tror jag det var bara att Boyer var förbannad för att han inte fick passning av Dyer.
Var det inte så att båda fick rött kort också?
Jo, båda fick rött.
Vilket någonstans blir ganska kul i ett större sammanhang.
Ja, och sen kom det väl ut andra anledningar också, att det var Boyers flickvän hade lämnat honom och att de hade skrattat åt honom i laget så de tog han ut på Dyer. Och hon gick ut och talade ut i någon av de här liksom tidningarna och sa att det var så. Mm. Sen hade Dyer sagt att så var det inte och bla bla bla.
Kan ni tänka er pressmänniskorna i Newcastle som sitter och tittar på den här matchen på läktaren och sjunker djupare och djupare i sin fåtölj?
Det kanske är på grund av sånt där som de har den här otroligt restriktiva förhållningen gentemot media nu.
Ja,
de vill ju typ ta betalt för intervjuer och sånt
där. Ja. Ja, Newcastle är en märklig klubb.
Ja, det är en otroligt märklig klubb.
Och på tal om sådana här bråk, brittisk fotboll är väl den ligan där det, kanske inte lika mycket nu längre, men där det har slagits mest mellan lagkamrater.
Det måste du ha gjort.
Som inte på matcher, så på träning åtminstone.
Och nu är ju Balotelli tillbaka också.
Ja, nu kan det börja hända lite igen.
De kan lära ett och annat av Lagerbäck där. Just a little bit of pushing, eller vad sa han efter Mellberg och Ljungberg för. Nothing really happened. Vad sa han?
Jag kommer ihåg det. Jag var på klassresa i nian när det där hände. Och vi liksom hade hittat någon tv i någon slags allrum i Kneippby. Och alla killar bara stod, vad fan är det som händer? Det var bland det häftigaste vi har sett. Liksom. Det var så osvenskt. Det var så långt ifrån liksom Tommy Söderberg och mjukisbyxor och liksom Prips Energy plastflaska och sånt där. Det här var internationellt. Det var spännande.
Man var ju imponerad för det första att det var första gången Fredrik Ljungberg var med på en träning och inte gick runt i flip-flop-tofflor och BV.
Eller låg i ett isbad.
Ja. Men jag kommer ihåg den, kommer också ihåg, jag gick ur sexan då, precis i de... I något år mellan oss. Men jag kommer ihåg att min pappa stod och berättade för oss hur bra det här var. Att det där hände.
Okay.
Det är skitbra. Nu visar de att de är tända. De är tända redan på träningen.
Men de gjorde ju ett bra VM.
Så ja, ja, ja.
Får man ändå säga.
Ja, men det där...
Det händer nog ganska ofta, gör inte det? Kanske inte just i de större klubbarna som är bevakade ständigt av medier och så vidare, men... Visst fasen händer att spelare ryker ihop rätt ofta på träning.
I hockey hör man ju att det händer liksom på var och varannan. Liksom.
Ja, så det behöver inte vara fullt slagsmål, men att det är någon som trycker till någon extra i någon tackling. Eller, och sen blir det lite hett och sen är det inget mer med det. Det låter jag som en tränare, men Nothing really happened, va?
Det är inga konstigheter, det är sånt som händer. Det är bra va. Jag och en kompis, vi gjorde en egen version av Ljungberg och Mellbergs språk. Så vi hade en tredje polare som filmade. Vi liksom så här, nästan så här koreograferade alltihop så att vi skulle liksom göra det här slagsmålet och brottningsmatchen precis så som den var.
Vem var Ljungberg och vem var Mellberg?
Jag tror jag var Mellberg, för jag var lite större än vad han var. Och det var den svåraste var att liksom försöka göra den här...
fallet.
Ja, det här fallet när de liksom tumlar runt. Men vi lyckades återskapa allting i detalj så att vi tittar på det. Fan, coolt. Fan.
Ja, om virala succéer fanns på den tiden.
Ja, det fanns inte
det
YouTube ens.
Det var YouTube i sin linda. Och tur var väl det.
Team. Men då kan jag prata om ett annat bok som jag kommer ihåg som jag
gör det.
Gillar. Bentner och Adebayor. Mm. Två bråkstakar. Rök ihop i en match för, vad kan det vara? 5-6 år sedan, något sånt.
Bråkstakar var ett snällt ord.
Två stökar. När... Adebayor tydligen retat upp sig på Bentner för att han hade joggingskor på sig i omklädningsrummet. Det fick man inte ha i Arsenal och då blev han förbannad. Och sen uratade på planen och Adebayor ska ha skallat Bentner. Och enligt Adebayor så har Bentner räckt finger till honom. Det var,
låter ju inte osannolikt.
Nej, faktiskt inte. Det måste man ju kunna tro på.
De känns väldigt, väldigt kompatibla för just en sån grej.
Ja, verkligen.
Då vänger jag in kapanan än mer.
Ja, han såg det inte. Okay. som alltid. Så I didn't see it. Nu. I have to see it again.
Jag läste NHL-fighten Bob Proberts självbiografi förra vintern. Kan jag starkt rekommendera. Den är otroligt underhållande. Jävligt mörk, men liksom väldigt bra läsning. Han var ute och hade ju alla möjliga dumheter för sig. Var ute och söp och knarka och slogs och allt möjligt. Då var det en lagkamrat till honom i Detroit som i princip hade sagt till pressen, men det är lika bra att han är borta för han liksom stökar bara till det. Och så hade den här spelaren sen varit inblandad i en trafikolycka. Han hade typ ramlat på sin motorcykel och brutit benet eller något sånt där och sen inte kunnat komma tillbaka till hockeyn. Och då hade bara Robert sagt en mening: karma is a bitch. De hatade tydligen varandra intensivt.
Men de spelade samma lag eller?
Ja, det gjorde de. Detroit Red Wings.
Tungt. Mm. Jag kommer bara på andra konflikter. Och NHL så är det ju bara liksom konflikter. Men jag kommer ju, alltså jag är nöjesjournalist, jag är. Mm. Jag kan ju inga annat. Jag kommer bara på Elisa Cuthbert.
Ja, med Sean Avery.
Ja, och Sean Avery och Dion Phaneuf var det va? Mm. Men de spelar ju inte samma lag. Och sen så John Terry.
John Terry och... nu tar jag namnet. Vad heter han? Vänsterbacken. Wayne Bridge. Ja. Terry låg med Bridge ex-fru.
Terry som ju också hade så här, tog betalt för guidade visningar på Stamford Bridge. Tog så här extra knäck och körde där utan klubbens vetskap.
Men var inte det
precis som han behöver det?
Vad fan känner inte han? Liksom? Nej, jag ska ha några tusen extra och visa folk runt Stamford Bridge.
Men var det inte till hans försvar? Var det inte för välgörenhet han gjorde den då?
Nej,
eller var det
ändrade han när han blev påkommande?
Ah, okay. Det kanske var en efterhandskonstruktion. Liksom. Ja.
Men jag får med att det var inte alls tanken från början, utan det gjorde han bara för att känna stål.
Kan inte han börja fundera på att spela fotboll istället? Det verkar som att han har så mycket annat för sig.
Han har ganska bra mittvakt. I samma veva, kom ihåg som Ashley Cole åkade skjuta någon vaktmästare med luftgevär i omklädningsrummet. Av misstag.
Det känns så på den tiden. Vem var det som var tränare då? Då bytte de ju tränare en gång i halvåret.
Ja, kan det vara Abraham Grant där möjligtvis?
Ja, det kan vara. Det kan vara att Scolari...
Vad hade de där? Malle Grant, de hade Scolari...
Det är svårt, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det är.
Var Ancelotti där i Sverige också?
Ja, han var ju där.
Varför hade de ett luftgevär i omklädningsrummet?
Jag vet inte.
Det är den första frågan.
Ja, det är liksom... Var det som när man tog med en kniv till skolan liksom, för någon skulle skryta och kolla, ja, det är en luftgevär där.
Det var mycket sånt i Borlänge. Ja. Det var alltid någon som kom med en morakniv.
Ja.
Rätt slö morakniv.
Vi kan ju bara ta upp Henrik Lundqvist och hur mycket han måste ju vara, alltså, världens mest exponerade hockeyspelare just nu.
står ju både Crosby och Ovechkin och hela gänget. Han är ju överallt.
Mm. Ja, i natt fick han ju stå i gott sällskap och se på bild.
Ja, det var otroligt mäktig trio. Henrik Lundqvist fångade oss på bild tillsammans med Roger Federer och Michael Jordan.
Ja, det är ruskigt häftigt. Det är
inför Federers match var det, va? Eller var det efter? Som Federer är knappt så svettig ut heller.
Jag tror det var efter, för han hade matchkläder på sig.
Ja,
och kommer ut och ser så här nyduschad. Fast han inte är det.
Där måste man ändå säga att Lundqvist inte riktigt har nått de höjderna och kommer förmodligen inte göra det.
Men han har ju en sån jävla, han har ju arbetat in en sån jävla stjärnaura så att det är helt sjukt. Alltså.
Det är det jag tror. Alltså, jag tror att han är så jävla stor där borta.
Mm.
Att liksom inte för hans, han är ju bra, han är en bra målvakt, men alltså, jag tror att det är mycket på sidan av också. Så att han blir, jag tror att de var ganska imponerade med att stå med honom också.
Är det inte just för att han är stor i New York också? Hade han varit stor i Phoenix så hade ingen... Nej, var inte poserat med...
Han har ju valt helt rätt
arena om han är stor på. Vad heter de nu då?
Arizona.
Arizona?
Mm. Ja, man har bytt.
Ja. Ser man hur mycket jag hänger med i NHL. Länge sedan.
Jag inbillar på något sätt att Lundqvist är otroligt bra på det här amerikanska konverserandet. Liksom. Ja. Att han för sig bra och liksom så här... kan småsnacka med folk i allmänhet och liksom vara så här precis lagom personlig utan att liksom gå för långt och liksom hamna precis i mitten utan att liksom inte bjuda på sig själv heller.
Nej.
Han går ju in i en jäkla bubbla, jag förstår, till matcher och sådär. Mm. Han är nog skicklig på att hantera det här, att nu är det matchmode och nu är det
liksom, slå av och på.
Ja. Liksom. Men han kan nog vara rätt grinig, tror jag, under matchen. Ja. Om det grinar emot eller om det...
kanske inte alltid... målvakt.
Ja, men...
Alltså, de är ju speciella.
Kanske inte alltid helt lätt att ha någon som lagkamrat under matcherna.
Nej.
Och sen är han hur trevlig som helst i omklädningsrummet. Liksom.
Men det är nog lättare att ha Lundqvist som lagkamrat än typ Ilja Bryzgalov.
Ja, han känns ju lite lynnig ibland.
Han behövs.
Man känner att kanske det finns att det kan ju säkert stjäla ner fokus också. Att han är så otroligt mycket i fokus.
Mm.
Och är påpassad hela tiden nu. För det verkar ju som att han är det. Han lirade ju uppvisningstennis med John McEnroe och Novak Djokovic.
Och
Edward Norton. Ja. Lite oväntat.
Ja. Nej, men som vi säger, Henrik Lundqvist är ju extrem. Jag tror att han är så som du säger, väldigt härlig som person.
Förlåt, kör.
Ja, men jag känner bara att han kommer ihåg ens namn.
Mycket möjligt.
Ja. Han är duktig på namn.
Finns ju för övrigt en ganska... På tal om att komma ihåg namn så har ju Sven-Göran Eriksson berättat att så fort han kom till en ny klubb så tog han för lärdom att lära sig alla namn första dagen. Så när han gick runt och hälsade på alla så gjorde han det vid namn på dem.
Oj.
Och på så sätt vann väldigt mycket respekt givetvis.
Ja, det får man.
Han lärde sig på den här leken i skolan när man först sa sitt namn och sen sa man alla andra namn som har räknats upp innan. Lekte ni den här leken?
Ja, det var svårt när man var sist.
Ja.
Svennis tränade mycket på detta.
Finns det någon, om man ser rent stjärnstatus i NHL, vem ska kunna mäta sig om man tar in alla aspekter utanför isen också då?
Det är ju ingen, tror jag, nu.
Nej, det finns ingen som är så pass cool att man kan... Alltså, så här, vem i NHL skulle kunna vara med i en film nu?
Nej, men det känns ju som att det finns ju, du har ju det finns ju spelare som är bra naturligtvis som lyser på det sättet, men Lundqvist känns ju som någonting helt annat.
Ja.
Ja, han har ju en karisma som ingen annan har.
Han är till och med omnämnd i Suits.
Ja,
då säger han, berättar en av karaktärerna, berättar att han har fått VIP tickets.
Mm.
Så jag tror han säger att de ska träffa Lundqvist och då The King. The king does anything for me eller någonting sånt, säger han. Det är lite fräckt.
Det är det. Jag tror vi kommer att få se honom i en filmroll. Det är ju inte omöjligt.
Nej. Alltså. Luke Robitaille har visat sig i några filmer.
I bland annat i Sudden Death.
Ja. Och han även med...
Var han med i Sudden Death?
Mm.
I vilken scen då?
När Van Damme är nere i...
Vilken jävla film. Ja. Nu vaknar jag till livet här.
Så ja, men den är ju bra på ett sätt. Ju. Den är ju dålig, men den är ju bra. Om du förstår vad jag menar då.
Det är en bra inramning. Liksom.
Är den så dålig så att den blir bra? Eller?
Ja, men ungefär.
Välgjord menar
du? Den är ju så amerikansk. Liksom.
Han, jag tror att även att Ulf Samuelsson skymtar förbi i den filmen.
Är det så?
Vad är det han ska ha för bakgrund i filmen då? Van Damme? Är han en gammal målvakt
som inte... Det var så jävla länge.
Nej, men han är väl bara brandman va?
Men han har ingen bakgrund som målvakt. Eller... Han bara tar, gör värsta plocken i någon scen.
Nej, men han ska ju rädda hela arenan där.
Ja, men jag menar hans, och så hamnar han i mål. Som, han har aldrig spelat hockey innan. Och så.
Nej, det tror jag inte. Eller det minns jag inte. Kanske.
Ja, men det har ju ingenting med den filmen att göra. Han spelar ju inte hockey där.
Ja, men det gör han väl?
Nej.
Det... Jo, han kommer ju ner som målvakt i ett läge.
Ja. Gör han?
Och så gör han värsta plock.
Och så gör han en årets plockräddning.
Och så gör han någon tecken upp mot sin... Varför kommer jag?
Jag har kört hela rullen. Jag måste titta på den här.
Han gör någon tecken upp till sin son eller någonting så han så omfattat. Det är ju Van Damme. Han heter något annat.
Ja, han gör ingen epic split som målvakt.
Det hade ju varit helt otroligt.
Vad heter det? Sen jag vet att Luke Robert har även varit med i ett How I Met Your Mother-avsnitt.
Mm-hmm.
Det är stort.
Mando Diao har ju gjort en låt som heter Welcome Home Luke Robert.
Jag var på väg att nämna den också.
Förlåt.
Nej. En fruktansvärt bra låt.
Ja, det är bra. Men vad är bakgrunden till den?
Bakgrunden är egentligen, den är inte så hockey. Men den handlar om att man alltid, du har så mycket fina minnen från när du var liten. Mm. Att du oftast glorifierar de minnena som de enda fina minnena du hade. Och så var det med hockeybilder.
Aha, okay.
Att du kommer egentligen bara ihåg de bästa. Mm. Det var Luke Robitaille som alla ville ha. Liksom.
Ja, hockeybilder alltså.
Det
var en fin tid.
Det är så jag har förstått låten. Så vad heter det? Får be om ursäkt till Gustav Norén om jag fattar fel.
Han brukar höra av sig varje vecka. Och
vi brukar ha våra samtal, jag och han.
Samlar ni på hockeybilder där?
Ja, det är klart vi gjorde.
Det kändes ju ganska givet.
Ja. Jag kommer ihåg att...
Jag fortsatte ganska långt med det också. Lite för långt.
Lite för länge.
Ja.
Hade ni något...
Vadå, hur länge...
Nej, jag har köpt hockeybilder så sent som i fjol.
Oj!
Ja, det är för länge.
Ja, det är för länge. Absolut.
Men lyssnarna inte vet att Henke egentligen bara är 14.
Nej, men
en bakvänd så här kanoålder. Mycket yngre.
Jag är som Benjamin Button.
Men det fanns ju en tid när de började med sån här...
Det var roligt.
Vad ska du säga, Johan?
Nej, jag skulle spinna vidare på det hockeykortstemat, men vi skiter i det.
Ja, nej, jag tänkte bara fråga, har ni något hockeykort som ni känner, som ni har med er i huvudet just nu, som fan vad bra det här var?
Jag har en Parkhurst-bild med Mats Sundins autograf.
Det är tungt.
Från 94.
Jag har ett specialkort på Peter Forsberg i Quebec. Jag minns inte vilken serie det var, men det var glänsande, glittrigt, silvrigt.
Ah,
kommer du ihåg det?
Jag tror jag vet vad du menar.
$13 i bäcket var det värt eller något sånt.
Fint. Jag hade en bild på Tom Barrasso som var så här, det gick ut från kortet. Och sen så, jag glömmer aldrig det, min pappa, när jag fick någon så här, då fick jag ett rookie-kort på Alexander Daigle. Och han började direkt att leta liksom så här, och kolla upp om det där var värt något extra.
Det var det ju inte.
Nej, nu. Men då var det ju precis då han draftades och skulle bli så jävla bra. Men nu så här, nu kanske det är värt av mer liksom, vem fan var han? Ja.
Med det så avslutar vi den här tramstimmen för den här veckan. Och vi är såklart tillbaka nästa vecka med mer spännande spaningar.
Ja.
Tills dess så säger vi tack och hej för nu, och som sagt, vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej, hej!